Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi. Fan, nu vart det konstigt ut. Tar om den. Och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast om ekonomi som vi gör varje vecka, varje vecka, varje vecka. Hur är läget idag, Matte?
Jo då, Charlie. Livet leker. Ja, jag har, det är så kul när vi du kör alltid den här gamla tv-grejen när vi träffar gästen. Och för att du ska ställa in ljudet så frågar du ju alltid så här: vad har du ätit till frukost? Den här gamla klassiska tv-sägningen. Därför att man ska få gästen att fritt bara prata. Och så kan
jo,
du ställa
det för,
ljudnivån.
Det är bara för fråga. Säger man till en gäst här, säg någonting. Då blir de ju tystade och så här, ja, vad ska jag säga då? Det är bättre att bara fråga. Va? Då svarar de ju på det liksom.
Ja, jag vet. Men det är så roligt. Det där är kul att du kör den. Du hade ju kunnat byta ut så här, vad åt du till middag igår? Men det spelar ingen roll. Jag tycker det är jättebra att du gör så. Det hedrar dig, min vän.
Du tycker inte jag ska byta? Jag kan ställa en annan fråga. Liksom. Bara röstar på senaste valet.
Nej, det är lika bra.
Nej, vi kör
det går så bra. Okay.
Mm.
Så att jag tycker.
Men du var på väg någonstans.
Tal om det då, på tal om det ska jag berätta vad jag åt till frukost i morse. Och då är det så här att vi håller på att flytta, som jag tror jag har nämnt i podden. Vi har ju liksom downsizat till en annan lägenhet. Problemet är att vi kommer stå utan lägenhet helt i 3 veckor, så vi måste ju liksom magasinera och greja. Men sen så, eftersom vi är så mycket på torpet så, och man behöver ju grejer, och sen är det alltid, vi flyttade för 4 år sedan och jag tyckte så här, nu har vi rensat, oj vad vi har rensat, det finns ingenting kvar. Men sen går det 4 år och sen inser man fortfarande hur mycket man har att rensa. Och sen är det ju också så att vissa grejer, eftersom vi downsizar så får vi mindre. Och då behöver ju vissa grejer åka ner till landet där man kanske vill komplettera med vissa grejer.
Ja, ännu färre osthyvlar.
Som är mest i stan, och för att hon också jobbar mer där, eller måste vara där mer på kontoret. Och så ringde hon mig och sa, jag är så jävla trött på dina maskiner så nu tar jag med mig en ner. Och då är det så roligt, förstår du. Så att det jag har ätit bara för en timme sedan är en frukostsmörgås från den bakmaskinen jag köpte när den vart årets julklapp.
Ja, ja.
Vart ju bakmaskinen 1987, tror jag det var.
Ja.
Så att jag har inte kunnat mäkta med att slänga min gamla bakmaskin. Det finns något mellan mig och bakmaskinen.
Jag
är inte så prylig längre liksom alls, men den där känslan, alltså, så att man tajmade in igår kväll att klockan 08:00 då är det klart. Och sen så vaknar man till och sen så kommer doften av nybaksbröd. Är inte egentligen helt fantastiskt, även om den är ganska stor, den är ganska ful, jag vet inte vad jag ska ha den, men nu är det ju så här åter nyhetens behag, och det är inte fantastiskt egentligen.
Alltså, det finns ju få dofter, alltså de två bästa dofterna som finns är nybakt bröd och tvättstuga. Liksom, det är allmänt känt. Det är ju inte öppet för debatt, så att du har ju helt rätt. Jag bor ju vägg i vägg liksom med ett bageri, så att varje morgon vaknar jag till doften av nybakta bullar, och ofta i säsong. Så att ibland luktar det semmelbullar med lite kardemumma, och ibland luktar det lussekatter med lite saffran och grejer. Så att det är ju fantastiskt, doften av nybakt bröd. Men bakmaskinen känns väl, jag vet inte. Ja,
mm. Jo, men sen är det ju så här att en bakmaskin kan ju inte så här, vi ska ju prata teknik idag och webb och grejer. Men en bakmaskin kommer ju alltid vara en bakmaskin. Det är lite som en mikro. Man kan inte göra den plats som ett kuvert, för det kommer inte funka då liksom.
Nej.
Så att mm. det är ju samma funktion. Det är liksom den knådar, den jäser, den bakar liksom. Klart. Fantastiskt.
Du... Ja, jag fattar.
Ja, så det var ja, det är min och det, som sagt, det här var många år sedan, men jag kände mig nöjd. Jag äter generellt inte så mycket frukost, men nu ligger den här lilla brödbiten som en liten bomullstuss i kistan, känner jag.
Mm, rätt åt dig.
Ja.
Men du, utifrån denna lilla introduktion så har jag till dagens gäst från webblandskapet, Jimmy Dahl, så har jag två tänkbara övergångar, P3-övergångar här.
Ja, sure.
Så du får välja om du vill ha en liksom lite mer så här journalistisk rak, eller om du vill ha en vitsig. Vilken vill du helst ha?
Ja, men jag, det är ju så här att jag har inte ledsnat på din humor faktiskt. Jag säger alltid att jag gör det för att... Jag försöker vara liksom det så här, tuffa upp mig lite, men jag tycker att du är rätt rolig.
Ja. Nu vart det håsat.
Så jag vill ha en humoristisk.
Du vill ha humoristisk. Låter så här, apropå att inte ha någonstans att bo i 3 veckor och vara uteliggare, så har vi en layoutare här idag. Nej, okej. Okay, vi släpper det. Vi ska välkomna in Jimmy Dahl från webblandskapet.
Tackar.
Nu vet jag att du inte är layoutare, men jag kunde...
Close enough.
Ja, så är det. Du, vad fick du i julklapp 1987?
Då får jag 1 år, så...
Ingen bakmaskin, alltså.
Ingen bakmaskin, tveksamt.
Ja, jag fattar. Du, berätta vad ni gör. Hur ser liksom en vanlig dag ut på webblandskapet? Jag gissar att det är mycket skärmtid, kan man ju utgå från, va?
Alltså, det är nästan uteslutande skärmtid. Det kläms in lite pingis också emellanåt, annars är det skärmtid. Bara. Mm. Absolut. Mm. Det är väl ganska växlande. Vi pysslar med lite av varje på webb, mycket e-handel, men en del vanliga hemsidor, lite webbappar. Men det kan vara allt från lite projektplaneringsmöten till att vi sitter och hackar kod, bryr.
Så företag kommer till er och säger så här, nu jädra måste vi få fart på grejerna här. Och sen så... Hur är det att jobba med det? Är det? För jag tänker så här, jag har ju varit i andra änden och varit kund. Mm, mm. Och jag tycker att upphandla saker från ert skrå är ju bland det värsta som finns. Därför att det är så otroligt svårt att bedöma. Är någonting svårt eller lätt att göra? Tar det lång tid? Alltså, har du bara färdiga saker du slänger ihop på en kvart som jag betalar 500 000 för? Eller är det 3 veckors jobb att gå från att ha både för- och efternamn till att ha för- och efternamn i samma... Alltså så här, jag har ju ingen aning vad jag köper liksom.
Nej, men bra poäng. Och det är väl någonting som vi brottas med från vårat håll, att liksom vara tydlig med vad som är vad och vad man kan förvänta sig, om man säger. Och det beror ju väldigt mycket på vad vi har förberett också. Alltså vi kan ju ha förberett en kraftfull plattform för någonting som vi vet är återkommande. Det vi har investerat kanske 200 timmar i bygga någonting, men sen när vi väl har byggt det så kan vi implementera på 2 timmar per kund, om man säger. Mm. Så att, ja, det blir väldigt olika.
Mm. Men sen kommer nästa kund och säger ni så här, ja du vet, det här är minst 50 timmars jobb och sådär. Ja. Det ni egentligen gör är bara att ni gör en copy-paste och byter ut namnen.
Skulle kunna vara, absolut. Nu är det ju väldigt, alltså, utan det vi pysslar med så är det ju väldigt mycket som är designrelaterat. Och där är vi ju väldigt noga med att vi ska plocka fram kundunika saker där vi har.
Ja, men det är klart, men så, det här är ju inget unikt för er. En jurist börjar ju inte från noll när han ska skriva ett avtal heller. Utan
nej,
plockar
nej, men
ju
precis,
fram avtal han har skrivit tidigare. Så att, men, det får vi väl ändå erkänna, Mattias, att det är. Poddar
jo,
däremot.
Men jag har ju också den här diskussionen. Jag har ju både en god vän och den som gör våra hemsidor i mina företag. Och jag har ju samma diskussion jämt. Och som alltid slutar med att vi båda skrattar rätt mycket. Jag hävdar ju att så här, oj, det var dyrt för en copy-paste. Och han säger, du förstår inte hur många timmar det ligger bakom det här.
Nej, men exakt.
Så är det liksom.
Vi lägger ju mycket jobb och mycket tanke på att plocka fram en lösning som både, alltså, som presterar lite bättre. Så vi ska få en konkurrensfördel från det också, om man säger. Så att vi försöker alltid hålla oss i framkant på hur saker ska konvertera och prestera.
Sen upplever jag också då att det är jobbigt att köpa som kund. Därför att det är ju liksom ingen kockkniv att jag köpte en bra kvalitet 1987 och sen kan jag bara lämna in och slipa den ibland. Utan
ja, men absolut.
Allt som är 2 år gammalt säger någon så här, ja, det här är, känns, den här designen känns väldigt 2011 tycker jag. Det här får vi skrota och börja från början. Så att det, ja,
absolut.
Det är svårt att lappa och laga. Det är väldigt mycket att börja om från början.
Ja, och det är ju alltså, både vad gäller design och funktionalitet så händer det ju väldigt mycket. Man tittar ju på hemsidor och så händer det ju mycket runt omkring, så hur man ska prestera i sökresultat och så. Rätt så ändrar Google sin sökalgoritm och så måste man ta höjd för några nya parametrar om man säger det. Mm. Så att absolut, du är ju aldrig färdig med en hemsida, utan det är någonting som du behöver jobba med kontinuerligt för att hålla dig på topp om man säger det.
Men upplever du att kunderna, att om vi börjar där, upplever du att kunderna vet vad de vill ha och förstår vad de köper? Kommer de in i butiken och är liksom något sån här, det är förstås olika. För 20 år sedan var det mer så här, jag vill ha en webbsida och det ska kunna gå läsa och hur man hittar till oss. Idag handlar det väldigt mycket om hur den sitter ihop och integrerad och hur den skickar vidare och liksom konverterar. Det är liksom andra frågor än att bara så här, den ska vara snygg och jag gillar när det är blått. Liksom.
Ja, men precis. Ja, men, och det är som du säger, det är klart att det är väldigt olika på olika kunder. En del kommer ju in och bara ska ha en hemsida. Vi presenterar sitt företag och har inga större krav, man säger, men det är ju väldigt mycket integrationer idag mot andra plattformar. Mm. Och medvetandet från kunden börjar väl bli bättre också, skulle jag säga. Så många har ju ändå ett grepp om, kanske inte precis vad de ska ha eller hur det ska funka, men ändå ett grepp om vad de vill få ut av det, om man säger. Mm. Ja, har hört talas om vad de borde ha, om man säger.
Vad får man om man går till er istället för att ladda ner något program som själv bara gör? För att idag är det ju inte så komplicerat rent tekniskt att göra en hemsida. Kan jag mer eller mindre göra i Word och sen, ja, bara säga, översätta den till HTML.
Ska man bara få upp någonting och fylla det med innehåll, så kan man göra det själv ganska enkelt. Men vill man prestera bra, ja, men du ska positionera dig på Google till exempel. Mm. Då behöver man se till att man har byggt både en tekniskt bra grund, om man säger, som presterar bra. Du behöver ha bättre innehåll, du behöver ha en strategi för vad du ska, vilka saker du ska prestera på. Så vi kan ju hjälpa till både med strategin för vad du borde stoppa in på din hemsida, om man säger, vad du ska fylla med för innehåll för att du ska synas på rätt platser. Mm. Men framförallt så ser vi ju till att den tekniska biten är top notch, om man säger.
Just det.
Och där händer ju väldigt mycket. Det kommer nya tekniker för att optimera saker, och tittar man på Google, som är väldigt viktigt framförallt här i Sverige, så trycker de ju nu för tiden på väldigt många fler parametrar just kring användbarhet och vad som syns och vad som är relevant innehåll på sidan, om man säger.
Hur vet Google om min sida är liksom användbar eller inte användbar?
Och alltså, Googles utgångspunkt är ju att sökresultatet ska reflektera det som den faktiska besökaren ser och upplever på sidan, om man säger. De vill ju att den resultatet som positionerar sig högst upp, det är den som flest klickar in på. De vill ju att de som söker ska bli nöjda med det resultatet. Mm. Så deras mål är att visa en sida med rätt innehåll där besökaren stannar. Mm. Så att de försöker ju att hela tiden vidareutveckla sin algoritm så att den ska vara så lik en faktisk besökare som möjligt. Mm. Så tittar man bakåt har det funnits väldigt mycket, man kallar det för black hat sökmotoroptimering, där man kan lura Google att det är de här fraserna jag vill prestera på, om man säger.
Så att man skriver saker,
ja,
som
men,
egentligen
med,
inte har
olika tekniker,
att göra.
Så, ja, men precis, exakt. Så att man kan komma upp på ja, ställen där man vet att det är mycket trafik och lura in trafik kanske på till sin, ja, sida. Men Googles mål är ju hela tiden att är det bra för besökaren, då ska det positionera sig bra, om man säger. Mm. Så att idag kan man ju tänka mer att, alltså, bygger man en sida som är bra för besökaren, då kommer den rimligen att vara bra för Google också.
Är det längre texter? Primeras det framför kortare texter?
Inte som enda parameter.
Nej, jag förstår. Att det, så jag googlar in ganska mycket på recept.
Ja, precis.
Och förr i tiden när man googlade på recept, då fick man upp ett recept. Mm. Nu måste jag alltid höra om vilken härlig dag hon har haft och vad hon har gjort och vilka bunkar hon använder och hur hon tänker och varför hon gillar pannkakor. Det är som en hel uppsats,
ja,
jag ska scrolla igenom innan jag kommer till. Kan du berätta vad receptet är någon gång då? Och då tänker jag, det kan inte bara vara att de är så sugna på att skriva. Det måste ju vara någon poäng med,
ja, men så
att man måste skriva så jävla långt innan, ja, man kommer till poängen.
Nej, och det är samma sak.
Är det en sån sökord?
Det är en sån sökmotoroptimeringsgrej, okay, absolut. Man vill ju Alltså lägger man för lite innehåll på sidan, då tycker inte Google att den handlar om någonting. Den har liksom ingen verkshöjd. Det här kan du inte stanna så länge och läsa. För att dra en lite enklare parameter, så säger jag att du har en e-handel och du lägger upp en produkt och så lägger du bara upp bilden, namnet, ett artikelnummer och pris. Då finns det liksom ingen text som beskriver produkten. Mm. Då tycker inte Google att men här finns det inget som berättar vad det är jag tittar på.
Mm.
Då finns det inget att indexera och då kommer du inte prestera bra.
Mm.
Utan det måste finnas innehåll som berättar för Google vad det handlar om.
Ja.
Och om vi tar ett recept som bara innehåller ingredienserna.
Pannkakor, det står liksom bara mjöl, ägg, mjölk.
Yes. Det enda du har på den sidan då som talar om för Google att det handlar om pannkakor, det är ju kanske rubriken där det står pannkakor en gång. Mm. Det ger ju inte så jättemycket information till Google om hur mycket det här handlar om pannkakor.
Mm. Så vill man få pannkakreceptet sett av många, då måste man skriva pannkakor väldigt många gånger i texten. Så att man tänker, det här jädrar handlar mycket om pannkakor.
Precis, och där pratar man ju om sökordsfrekvens då, att man har med frasen i lagom mängd, om man säger. För man tjänar ju inte på att överdriva heller. För då ser Google igenom att här är det någon som har gått in och skrivit pannkakor 1000 gånger bara för att du ska prestera bra pannkakor. Mm. Inte för att besökaren får ut något av det.
Mm.
Så att det ska ju vara en rimlig mängd, om man säger.
Mm.
Och då pratar man om en procentsats av hur många ord på sidan som består av de här sökorden, om man säger. Så där ska man ha en naturlig mängd.
Nog om pannkakor. Mattias och jag pratade i podden tidigare om att för kanske ett halvår sedan så hände det plötsligt någonting på våra datorer. Det var omöjligt att gå in på någon webbsida överhuvudtaget utan att godkänna cookies.
Mm.
Att liksom, det blev som en explosion i absurdum överallt. Och jag tänkte att det måste jag nog göra en gång på alla sidor. Men nu verkar det som om den rutan dyker upp mer eller mindre. Alltså varje gång jag ska in på samma sida. Så att det är väldigt mycket frågor. Men man har oftast inget alternativ. Det är inte som att man kan välja nej tack. Utan det är oftast bara ja eller läs mer här. Och sen så, jag har någon gång försökt förstå vad är det egentligen.
Men sen vill jag komma in också och säga att det är inte bara att det är en gång. Eller så här, nu, förut var det så här, vill du godkänna cookies? Och så var det ja eller nej. Nu är det, ska du godkänna alla cookies? Eller ska vi begränsa det till några cookies? Alltså det är ju flera val nu. Det har ju liksom eskalerat.
Ja, men absolut.
Och jag orkar ju inte. Jag skiter ju.
Ja, men det liksom, måste ju 99,999% okay, göra, bara trycka liksom vidare och tänka.
Ja, men de flesta trycker ju på den största knappen så kommer vidare, så är det absolut. Och det är väl, alltså det är en tolkning utav regler.
Till att börja med, varför finns det där?
Jo, men det är ju GDPR som ligger bakom.
Aha.
Som talar om på ett inte alldeles för tydligt sätt, men ändå talar om att du behöver be besökaren om godkänt för att spara de här kakorna på din dator, om man säger.
Mm.
För de kan ju identifiera dig i någon mån.
Men den här GDPR, liksom som jag upplever från mitt håll, som någon säger noja.
Mm.
Liksom någon industri har ju tjänat miljarder här på att
hjälpa.
Jag vet, jag har i skolan till exempel kan man inte få ut en klasslista. Jag har vänner som sjunger i kyrkokör och de kan inte ens skriva ner vilka som var på mötet och inte, för att de är så rädda för att GDPR-polisen ska komma och arkebusera dem på något sätt. Liksom så här, är det så att GDPR har någon praktisk... Hur många människor i Sverige sitter i fängelse dömda för GDPR-brott, undrar man ju. Liksom.
Ja, det kan jag inte svara på bra här, men för webbens del så tror jag inte att det finns några fall. Nej, inget som jag har
hört. Finns inte någon liksom?
Nej, jag har inte hört något fall.
Men varför har den här slagit så fruktansvärt hårt? Det var för att det var såna hårda ekonomiska följder om man misskötte det, eller varför?
Ja, precis. Alltså det gick ju ut väldigt tydlig information. Det kom ju från EU-håll från början, om man säger det. Och det gick ut väldigt tydliga riktlinjer. Att du måste göra det här, annars riskerar du en väldigt hög vite.
Mm.
Och där har man ju vitesiffror som skrämmer de flesta, om man säger. Så åker man på en sån, då är man ju kanske.
Och jag
många.
Har ju bolag och vi har skött oss och gjort allting enligt konstens regler och så vidare. Men jag känner ju också varje gång läggs pengar och engagemang på detta att det är ju inte mig de är ute efter. Det här är ju typ Google som inte ska kunna sitta och toksälja min information utan att jag har tackat ja till det. Det är ju inte frågan om kyrkokören ska kunna kryssa av vilka som var på mötet eller inte. Liksom.
Nej, men så är det ju. Och ska man liksom vara lite snäll ändå då, så kan man väl tänka att det är väl kanske inte den här cookie-rutan som är den stora grejen. Det viktiga här är väl kanske att få alla företag att vara lite mer medvetna om vilken information de faktiskt lagrar och vad de gör med den. För det är en följd av det här. Du ska inte bara visa det.
Men då måste jag fråga så här, om man på sin egen webbläsare då, så kan man ju gå in och rensa alla cookies och alla grejer. Absolut. Men om jag har godkänt, om jag går in på någon sajt och köper något och sen så godkänner jag, för det gör jag ju hela dagarna utan att jag tänker på det. Men när jag rensar min dator eller min webbläsare, då rensas det inte hos dem jag har godkänt, antar jag.
Alltså Kako fungerar ju så här. När du går in på en hemsida, då kan webbservern för den hemsidan spara en liten fil i din dator som skickar med någon information som kommer ifrån hemsidan då, som talar om vem du är till exempel. Så säg att du loggar in någonstans, då vet ju hemsidan vem du loggade in som, och då kanske man sparar någonting i Kakan.
Men
som identifierar
dig. Men sparas det hos mig då? Så
att då sparar det hos dig i din webbläsare. Sen kan det sparas hos dem också, men det har ingenting med Kakan att göra, utan okay. Då pratar vi någon databas på webbservern. Men oavsett om man loggar in eller inte så kan man ju spara en Kaka som ändå identifierar dig som dig, även om vi inte vet att vem du är som person. Så vet vi ju nästa gång du besöker att du har varit här tidigare med den informationen som vi sparar.
Så då kan man behandla mig annorlunda, man kan utsätta mig för andra reklamer,
ja, exakt,
och man
exakt.
Kan fråga hej, nu är det här för tredje gången, kan jag hjälpa dig med någonting?
Liksom, ja, precis,
för att
precis.
Man känner igen att jag har varit här. Eller förra gången köpte du det här, är du intresserad av att köpa detta igen?
Ja.
Det är exempel på vad
Kaka
gör.
Ja, precis. Och en del webbshoppar är byggda så att de sparar din varukorg i en Kaka till exempel.
Ja. Det är mitt bästa prutknäp i det moderna samhället är ju att lägga något man vill ha i en varukorg och sen inte checka ut utan bara stänga ner fönstret. Då får man
efterföljd.
Då kommer det 15, efter en timme 10% rabatt, efter två timmar 15% rabatt, nästa dag 20% rabatt.
Ja, liksom, precis.
De tänker så här, vi är så nära att få den här kunden.
Ja, nära.
Han har till och med lagt och valt storlek. Blir de tokiga?
Men då vill man ju höra med de som gör sidor. Mm. Är det så, alltså programmerar ni en, om ni gör en sajt där någon som säljer möbler, säger vi, liksom, finns det den liksom, på den storleken, alltså ett möbelföretag, då menar jag kanske inte IKEA utan ett vanligt litet möbelföretag som ni knackar hemsidan, är det så som Charlie har ju den tesen, jag har provat, jag tycker också det funkar, men är det så att man bygger så att om någon har lagt någon i en varukorg och inte köper den, att det går per automatik ut något nytt erbjudande?
Ja, absolut. Det är ju inget som alla har, men det är ju det som de flesta bygger in idag. Och det handlar ju inte om att vi sitter och hackar in den informationen själva, utan där knyter man ju upp olika färdiga sådana lösningar, om man säger.
En copy-paste,
ja, precis. Ja, men det är väl typ exemplet på där vi kan förbereda en lösning. Säg att vi säljer en WooCommerce som är en plattform för e-handel. Då kan ju vi ha en färdig lösning för WooCommerce kopplat mot till exempel Facebook. För då Facebook är en grej som de kallar för pixel. Och då är det ett litet skript som jag lägger in på den här kundens webbshop.
Det går för fort. Ett litet skript du lägger in på webbshoppen. Vad betyder
betyder att när besökaren går in i den här webbshoppen.
Jag kommer in, ska köpa en soffa.
Ja.
Ja, vad händer då?
Då skickar hemsidan över lite information till Facebook om att nu har vi fått in den här besökaren som tittar på den här soffan. Den här soffan kostar så här mycket, den finns i lager och så vidare.
Och tack vare att Facebook har någon kaka eller något.
Antagligen
så
har du varit inloggad på Facebook redan, så Facebook vet ju vem du är, för de har sparat en kaka
så
på din dator.
Så nu plötsligt är jag inte bara någon som har gått in i en möbelaffär. Nu vet de att min son heter Primus, de vet var jag bor, de vet vad jag brukar vara intresserad av sen tidigare, de vet vad jag har likat för typ av soffor i andra. De vet helt plötsligt väldigt
mycket
information.
Mycket. Absolut.
Som man, om man då har anlitat sådana som er, för det orkar man inte hålla på med själv, så kan man liksom bygga modeller och säga så här, bra, då vet vi precis att det är bruna soffor som vi ska ha på bilderna här, som just den här kunden får, för han verkar ju bara ha bruna kläder här. Nu överdriver jag lite, men det skulle
absolut.
Vara
ja, men det skulle kunna vara så.
Inte ens
och det man märker ofta, som man säger, och det är det som kallas för remarketing eller retargeting. Det vill säga att jag kopplar ihop min webbshop med en Facebook-pixel. Så att varje gång som du går in och tittar på en soffa så skickas det information till Facebook om att du har tittat på den soffan. Säg att du trycker på köpknappen, då skickar jag informationen till Facebook att nu har du tryckt på köpknappen. Så att de vet att den ligger i din varukorg. Då kan jag ju sen be Facebook att annonsera för dig. Så om du inte slutför det här köpet, då tycker jag att men det här verkar ju vara en kund som verkligen är intresserad av den här soffan. Då kan jag investera lite pengar i Facebook, i en Facebook-annons till dig.
Just det.
På den här soffan.
Och det är ju marknadsföringens liksom grund på något sätt. Om jag bara sätter en skylt i skogen och hoppas någon går förbi och ser den,
ja,
då får man hoppas att den skylten är billig. Men kan jag skicka hem den skylten specifikt till någon som jag vet håller på att köpa soffa just nu och jag säljer soffor, ja, då är ju chansen att det ska ge utdelning så mycket högre, och därmed, ja, så kostar det mer per kontakt. Att köpa en så kallad kall kontakt, Joe Schmo på gatan, betalar, ja, man kanske något öre för, men köpa någon som vi definitivt vet var på IKEA så sent som i helgen och har köpt lägenhet de senaste 3 månaderna, ja, men då är det 20 kronor för att få visa upp en soffa för den personen. Liksom. Ja,
precis.
Ja. Okej, okay. Och hur intrikat är det här? För vi känner ju alla igen det här att vi googlar på någonting. Jag håller på att googla på badrum nu till exempel, då räcker med att jag är på Pinterest och kollar, ja, på badrumsförslag, så är det helt plötsligt bara VVS-reklam.
Facebook och Pixel här då. Google har ju motsvarande sak som de kallar för e-commerce tracking. Där man via Google Analytics då kopplar upp samma typ av event och så skickar man den informationen till Google istället.
Mm.
För Google vet ju också antagligen vem du är. Mm. Så att när du går in och googlar sen, då vet ju Google att du även har varit på den här webbshoppen och tittat på den här produkten. Och Google har ju annonsering både på sina egna plattformar och i andra webbplatser, om man säger.
Så sitter man och har någon idé om att märka vad rätt i tiden, att allt jag tittar på är precis det som dyker upp i reklamen. Så
ja,
är man
det är inte en slump.
Det beror ju på att jag bara utsätts för det som jag redan har. Ja.
Så är det. Så säg att jag har
och sen är det väl fler då också. Jag tänker, det inte, nu ägs ju Instagram och Facebook väl, men, ja, men det är väl samma i alla de här.
Ja, men precis. Alltså alla sådana här stora tjänster har ju en motsvarande produkt, om man säger det, man kan göra en integration.
Så där finns det då färdiga skript, och ja, får kunden betala, är det här skriptet som ni lägger in när ni programmerar i varukorgen då, så finns det då som du säger ett färdigt skript, är det också en prenumeration som kunden betalar för?
Det ser alltså lite
som
olika
som går till
ut.
Er, utan som går till Facebook till exempel. Eller
ja,
som
men det
till...
ser lite olika ut beroende på om vi får ut av det. Men ska du annonsera så får du ju betala för annonseringen i alla fall. Alltså du kan ju koppla upp e-commerce trackingen till Google till exempel. Den kostar ju ingenting i sig.
E-commerce trackingen, det är också...
Ja, det vill säga att du skickar informationen till Google om att du har besökare som har tittat på den här produkten och tryckt på köpknappen. Och, för då kan du ju, om man tänker sig att man har en hemsida och ska driva en webbshop, då kan man ju använda Google Analytics som ett verktyg för att få ut statistik över sina besökare. Mm. Och har man då kopplat upp en sån e-commerce tracking, då kan jag ju se till exempel hur många som övergav en varukorg och vilka produkter som ofta hamnar i en övergiven varukorg. Och, vilka produkter som konverterar bäst, vilka produkter som konverterar dåligt. Det är samma verktyg som används för det. Men väljer jag sen att koppla på då Googles annonseringstjänst, då kan jag välja att använda den här statistiken som jag samlat in till Google Analytics för att målgruppsanpassa och styra min annonsering, om man säger då.
Men om man vänder på det här, jag tycker det är intressant utifrån då privatpersonens och våra lyssnares perspektiv. Vi sa ju just att Charlie och jag, vi tycker ja till allt i princip, för att man tänker väl inte alls kanske. Eller att man bara känner, jag vill ju bara söka på det här är en seriös sida, det är inga konstigheter, så visst, okej, okay, sådär. Men hur gör du då, Jimmy? Jag tänker, har vi några liksom tips till våra lyssnare? Jag menar, ska man köpa en soffa så gör det ju ingenting om man får lite soffreklam för att man är medveten om vad det beror på. Det har vi ju precis hört nu, vad det beror på. Att man, det kan också vara ett tips att man faktiskt går in i varukorgen, stannar där och väntar några dagar och ser om man kan få något bättre erbjudande. Det är ju ingenting som stör mig, tvärtom. Det är ju kanon bara.
Nej, men det kan man ju nytta till sin fördel, absolut.
Men vad gör du? Säger du ja på alla cookies?
Men är det någonting som man ska akta sig för? Eller vad känner du, när ska man inte tacka ja? Eller har du något annat beteende som kan det här än vad vi har? Skulle du kunna tänka dig att dela med dig lite vad man ska se upp för?
Ja, men absolut. Vi kan väl börja med att liksom fundera över vilka kakor som faktiskt används. För när du tackar ja så... bryr du dig kanske inte om vad det är du tackar ja till, om man säger. Och det är väldigt olika. Säg att jag har en vanlig företagshemsida där jag inte pysslar med någon annonsering mot sociala media eller på Google. Då kanske jag inte har några sådana integrationer alls. Utan den enda kakan jag sparar är kanske för att veta att du har loggat in på sidan. Eller liksom sånt. Väldigt harmlöst. Jag måste fortfarande be om ett okej för att spara den kakan. Samma dialog i princip. Men jag gör ju väldigt mycket mindre saker, om man säger. Och man ska också vara medveten om att ju fler kakor man tackar nej till, om man säger, desto mer funktionalitet tackar man ju också nej till.
Mm.
Kakor behövs i någon utsträckning för att allting ska fungera.
Vad är det för exempel på funktionalitet som
ja, men som inloggning till exempel. Säg att jag ska logga in på min internetbank.
Jag kan inte förifylla liksom min mailadress och
ja, men om du ska hålla en inloggad session överhuvudtaget så att du inte behöver logga in på varje sidladdning utan du vill ju logga in en gång och sen är du inloggad på den här tjänsten vad du nu använder för någonting. Säg att du loggar in på Netflix hemsida liksom för att titta på en strömma film.
Just det, annars du vill logga in på första sidan och sen är du inloggad. Logga in varje gång jag trycker på nästa avsnitt måste jag logga
exakt,
in igen.
Exakt. Där vill du ju inte ha. Utan då vill du ju ha en kaka som kommer ihåg att det var du som loggade in för en stund sedan. Det är fortfarande du som är inloggad.
Netflix tycker jag faktiskt är ett bra exempel på några som tycker förvånansvärt dåliga fortfarande. Alltså, för där ser jag ju så tydligt, du har tittat på det här, då är du nog intresserad av det här. Då tänker man så här, hur drog de den här slutsatsen? Det är väldigt konstigt liksom så här, varför skulle jag vilja se det här bara för att jag har sett det här? Ingen koppling
alls. Nej, deras algoritmer kan man ju...
Där skulle de behöva ta ett
möte. Det är för att det har jag svar på, Charlie. Det beror på att du har så ett konstigt filmintresse.
Ja, det är
de inte knäcker den koden.
Det har du rätt i. Dessutom är det olika filmintresse olika tider på dygnet. Det finns liksom så här, hänga med familjen, kolla på. Och sen är det så här, nu behöver jag bara somna, kolla. Och då är det så två helt olika kategorier. Liksom. Får inte vara för intressanta program efter midnatt. Då måste det vara lite ointressant liksom.
Nej, och där finns det
men fortsätt då. Alltså, vi förstår, då är det bra att det kan finnas kakor. Så det finns fördelar med det, absolut.
Ja, men alltså, som sagt, i någon mån så måste man nästan godkänna kakor för att kunna använda webben fullt ut, om man säger.
Men är det något annat du inte godkänner eller någonting som du är lite extra försiktig eller tycker du bara att det är fantastiskt?
Ja, men lugn nu, Charlie. Vi håller ju på med det här nu. Nu får du koppla av lite. Låt Jimmy få prata klart här nu.
Jo, och där kommer vi inte lite på det spåret som ni drog förut, om man säger att det har ju börjat bli en liten växling däremot att man kanske inte bara får upp en knapp för att godkänna utan nu kanske man kan välja ett urval av vad man godkänner. Och där kommer vi in på precis det här spåret, att där kan jag ju välja att acceptera bara de funktionsviktiga kakorna och kanske inte acceptera remarketing-kakorna som trycker på med annonser i otid.
Mm.
Så det är väl det steget man skulle kunna ta i så fall, att man ändå lägger någon sekund extra på att läsa vad det är jag faktiskt accepterar då, och väljer det lilla urval.
Men hur ska
man
veta då? Berätta, vad är det vi ska undvika?
Det ser ju väldigt olika ut på olika sidor. Det är fortfarande väldigt, väldigt många som bara har en acceptera allt-knapp. Då har du ju inget val. Det är ju acceptera allt eller gå någon annanstans i princip. Annars så kommer du inte få ut det du vill av webbplatsen om du inte bara ska in och titta på en... liksom, ren presentationssida utan någon interaktion, om man säger. Men får man upp en sån dialog där du kan välja, då finns det ofta ett val där man kan välja minimumvarianten, och det är väl en bra grej liksom, om man inte vill utsättas för mer annonsering utav det man tittar på. Men det beror ju också på, som sagt, det kan ju vara en fördel att du får de här annonserna. Du kan ju stoppa din produkt i varukorgen, vänta en vecka och få en bättre deal. Och så.
Ja, jag är ju inte så konspirationsteoretiskt så för mig är det ju... Alltså för mig känns det lite som, tänk att gå på en mingelfest och alla som jag pratar med kommer bara prata om saker som jag genuint är intresserad av, för att de vet innan de kommer fram till mig lite grundinformation. Liksom, så här, vad är för typ motorsport kommer de inte fråga om, för de vet att jag är helt ointresserad av motorsport. Så kommer bara, väder kommer jag inte vilja prata, de kommer komma rakt in på de här sakerna. Så ja, känns det, kan jag ha ett Facebookflöde där var femte sak ska vara en annons, då kan det lika vara en annons om någonting som på någon nivå ändå är intressant för mig att vara insatt i, än att vara... massa andra grejer liksom.
Fast å andra sidan Charlie, hade det varit så hade ju du och jag inte känt varandra och haft den här podden. Därför vi är ju helt ointresserade. Alltså, vi har ju så otroligt olika intressen och är olika. Ja. Så då hade du ju aldrig träffat mig.
Nej, det har rätt i. Du har rätt. Men det är tvegat.
Ja, men så är det ju, absolut. Nej, men du är ändå inne på ett vettigt spår där, tycker jag. Att du kommer ju få ett innehåll som är bättre anpassat för dig om du godkänner att det lagras lite information om dig. Även om Netflix har en dålig algoritm, så att de inte har haft någon alls. Du bara fick random grejer föreslagna alls. Alltid liksom. Det hade ju varit lite jobbigare än att du ändå får någon form av relevans i det.
Ingen japansk smalfilm, utan bara amerikanska romcoms. Det hade blivit vansinnigt.
Ja, men exakt.
Men det är en annan grej som stör mig som jag måste fråga om det har med cookies att göra eller så där. Det är ju för att jag använder ju mailen i mitt liv liksom, eller mailen i mitt arbetsliv ska jag säga. Alltså jag är ju mailen många timmar varje dag, för det är där jag sköter allt i princip. Och man blir tokig när man får all den här skräpposten. Jag ägnar ju varje dag så går jag in och unsubscribar grejer, alltså avprenumererar.
Yep.
Och jag trycker bort och jag trycker i skräp och jag håller på. Det tar en jävla massa tid för mig. Har det att göra med de här cookiesarna?
Mm. Inte nödvändigtvis, men troligen. Absolut. För samma sak som du kan koppla upp dig mot Facebook för att trycka ut annonser den vägen, så kan du ju koppla upp dig mot en tjänst som skickar ut typ nyhetsbrev eller reklambrev på mejlen. Det vill säga att har du information om besökaren, så du vet vem den är, vad den har för mejladress, och du vet att den har gått in på den här produkten och lagt den i varukorgen, då kan du också skicka ut ett mejl ett par dagar senare och tala om att den här produkten kan du nu få 10% rabatt på. På samma sätt som...
Ja, och det är det jag har godkänt då, i och med att jag tryck ja till allt på den där cookies.
Ja, eller så kanske det var någonting som du godkände när du registrerade ditt konto i webbshoppen, att ja, men jag går med på era villkor och där står det att vi får även trycka iväg mejl till dig.
Ja, men det är bra att veta att man ändå kanske ska överväga då, som om, ja, om man ibland, vilket man ju faktiskt är ute och slösurfar så där, bara glider runt och man glider in i några. Jag har ju varit extremt mycket på landet nu, så jag vet inte, jag har väl aldrig googlat så mycket djur och växter och utersök och ja, liksom. Och jag får väl skylla mig själv då om jag tycker i att jag kommer få rätt mycket av den varan, även som skräp, eller liksom även som nyhetsbrev då. Men det är ju ändå bra att veta, tänker jag. Att,
ja,
att gör man det så finns det en risk att just den grejen ökar. Även om jag också ju annars håller med Charlie om att jag, för mig gör det inte så mycket att folk vet någonting om mig liksom. Det kan ju underlätta bara, men det ska just ju, de här mejlen,
det ska
de
ju sägas lite för sakens skull också, tänker jag, att det är ju det vanliga här är ju att man skickar iväg all den här informationen till en tredje part, om man säger, till Google eller till Facebook eller vad man använder för integration. Det är ju inte lika vanligt att man har koll på den faktiska slutanvändaren som butiksägare, om man säger.
Nej.
Den bryr man sig kanske inte så mycket om, men det är ingen som ens försöker att plocka ut den informationen. Det är inte relevant, utan du automatiserar ju allting. Så att det är ingen som faktiskt sitter och tittar att ja, men nu har Charlie varit inne och tittat på den här bruna soffan. Utan det är ju någonting som sker i bakgrunden per automatik, om man säger.
Tycker jag, alltså, jag handlade på ett klädföretag för många år sedan, alltså i fysisk butik på fin gata, och betalade onödigt mycket pengar. Men det var egentligen enbart för en sak. Dels att de kom ihåg vad jag hette och sa hej Charlie när jag kom innanför dörren och innan tv. Men sen också därför att vid två tillfällen hände det här. Jag köpte en skjorta ena gången och då säger hon i kassan så här: bra, vet du vad? Jag har precis fått in en näsduk som skulle vara så jädra snygg till den här skjortan. Får jag visa den för dig liksom? Och du vet, klart köper jag den. Det är ju fantastiskt. Någon som verkligen bryr sig om och säger så här: det här kommer att vara snygg när du går på fest. Då har du nästa stycken lite så här. Och det är liksom, alla håller med mig. Det är ju fantastisk kundservice. Så säger folk, ja men det är bara för att de vill sälja. Spelar ingen roll, jag går därifrån och är nöjdare. Ja. Men det är precis det som sker digitalt nu. Om du köpte det här, liksom, köper du ett badkar. Ja. Köp en sån här rörsats också, så kommer du kunna installera det. Det är, liksom, det är bara en trevlig butiksassistent fast den är digital. Men folk blir lite nojigare när den är digital och tänker att man är ute efter den. På
ja men absolut, ja, men så är det ju. Och det är också en sån grej, just att mer försäljning, om man säger, att trycka... produkter som passar
till. Då måste jag fråga Jimmy här lite avslutningsvis då, så här, vad är det man ska verkligen se upp med? När ska man inte trycka ja till allt? Eller finns det några situationer där du känner, aj, nu ska jag...
Ja, för mig personligen så är det ju väldigt sällan som jag känner att jag behöver akta mig för någonting. Alltså är du på internets framsida, måste jag säga, liksom, är du på vanliga hemsidor och vanliga webbshoppar, då är det ju ingen som sitter och samlar in information för att göra någonting elakt med dem, utan det handlar ju om att lyckas sälja mer saker till dig. Det är ju det enda målet liksom. Och det gör man ju helt enkelt genom att försöka förbättra din upplevelse på något sätt, så att du får mer relevanta saker presenterade för dig vid rätt tillfälle.
Om vi ställer den frågan åt andra hållet då. Om jag är företagare och, alltså när företag kommer in till er och ni ska titta på dem, Vad är do's and don'ts? Vad är det när du, ni himlar med ögonen och säger så här, åh nej, stackarna. Har de lagt liksom 200 000 på, nu har någon sålt på dem. Det här, det behöver de ju inte, eller det kommer inte, det är inte rätt. Vad borde man absolut ha, och vad ska man tänka att nu är det bara någon som slänger passwords för att tjäna pengar på mig?
Ja, men det är klart. Och det finns ju många av de här tjänsterna som är i ropet och som man kan sälja in till fel ställen, absolut. Nu har jag inga jättebra exempel så där på rak arm, men mycket av den här informationen, eller de här teknikerna, är ju bara relevanta om du pysslar med någon form av försäljning. Liksom, det måste ju vara någon produkt som du kan annonsera och mäta ett resultat tillbaks på.
Där själva köpbeslutet görs på nätet.
Ja, men exakt. Och där du kan, alltså, det är ju mest utdelning om det är en konvertering som du faktiskt kan mäta. Men det är klart att du kan slå på alla de här tjänsterna. Du kommer ju kanske att ge dig någonting. Men du vill ju helst veta vad det faktiskt gav dig också. Och då kommer vi till nästa steg där du faktiskt vill kunna följa upp all den här trafiken. Där har vi ju samma integrationer där. Att vi i nästa steg faktiskt kan mäta vad som händer tillbaks på annonser, om man säger. Så när det dyker upp en annons ute i högerspalten på någonting som du tittade på för några dagar sedan. Då vill vi ju kunna mäta att det var den annonsen som ledde till konverteringen. Så har man inte knutit ihop hela kedjan som butiksägare, man säger, då får man ju inte ut allt
av det. Vet man egentligen inte vad som funkar?
Nej, men precis. Precis. Nej.
Men det är väl samma sak nu med influencermarknaden, att många kör ju sina koder.
Ja, liksom.
Om du anger koden Charlie och Mattias,
ja, precis.
Så får ni 20% rabatt. Det är väl också liksom så att Charlie och Mattias kan hävda att det här funkar faktiskt.
Ja, men precis. Då kunde ni ha haft en generell 20%-kod, men man vill ju kunna mäta vad som faktiskt ger utdelning så att man kan göra en uppföljning på det sen och se vart man ska fortsätta stoppa sina pengar.
Det är faktiskt bland det bästa jag har gjort när det kommer till att göra saker på nätet. Det var att vi tog in ett företag på ett företag som jag hade för ett gäng år sedan, att bara analysera hur folk betedde sig på vår hemsida. Och det mötet, det var inte speciellt dyrt och det tog inte lång tid, men när de kom tillbaka på mötet och berättade, så här gör era kunder, de kommer in här, så förstår de inte vad ni är, då trycker de på om oss, och då hittar de inte den informationen där, och då trycker de tillbaka, och då ger 80% upp, men de andra går vidare och läser här, och de har fortfarande inte fått svar på. Och detta, när vi insåg det, skämskudden åkte bara högre och högre upp, när man insåg liksom att vi tyckte vi hade en fin hemsida.
Absolut.
Men den var inte liksom, kunden berättade klart och tydligt. Och det tror jag är den stora fallgropen på nätet, att har man en butik, då
absolut.
Ser man ju, det är ju ingen som går till den där mörka hörnan där borta och köper några byxor. Vi måste liksom sätta en lampa här. Men på nätet, då är det liksom, då har man ingen aning om hur kunderna har gått runt idag.
Det är en jättebra poäng, och det är väl typiskt en sån grej som faktiskt missas väldigt ofta. Någonting som vi jobbar mer och mer med nu, ska jag säga. Där vi, med olika statistikinsamlingsverktyg då, kan sätta upp olika trattar. Du pratade lite Fannes här förut. Man kan sätta upp trattar där man följer. Säg att jag har bestämt ett mål, att jag vill mäta den här typen av konvertering. Det kanske är köpknappen på en produktsida, och sen har jag någonting som leder in besökarna på startsidan. Då kan jag ju mäta hur många besökare som följer med alla steg ner tills det blir ett slutfört köp, om man säger. Och så kan jag se hur många som trillar bort i varje steg. Så jag säger att jag har 100 personer som kommer in på startsidan, 70 av dem kommer in på produktsidan, 30 av dem trycker på köp och 10 av dem genomför köpet. Då kan jag ju se också vilket steg det faller bort många, om man säger. Då är det kanske där jag behöver göra en insats.
Men sen är det väl också så, och sen också har den här, det som jag kan tycka är svårt, eller som vi inte riktigt som konsument vet, eller som företagare kanske vet, det är ju vad som är relevant. Vi har ju världens gulligaste lyssnare i Emil som var med i höstas. Han ägnar ju han vart ju permitterad då när corona, och han kände så här, jag skulle vilja lära mig om hemsidor. Vi har ett helt avsnitt med honom för er som inte har lyssnat på det. Men han byggde ju då en väldigt enkel hemsida som han sa att jag hoppas att någon kan ta över den här nu så småningom. Men det var intressant för honom att bygga den. Och det jag tyckte var så bra med den är ju, det är ju då charlieochmattias.se. Så alla som lyssnar, går gärna in och tittar på charlieochmattias.se. Men jag har insett att den har ju en superfin funktion just där, att man kan söka på ord eller taggar på till exempel bilköp eller elbil eller amortering eller sådär. Just att det är en så enkel funktion, men väldigt lätt för de lyssnare som vill gå in och säga så här, jag har för mig att Charlie och Mattias pratade om det här med amorteringskravet någon gång. hur var det nu igen? Och då kan man bara söka amorteringskrav. Och det är ju världens, i er värld förstår jag som webbtekniker, super, super enkel funktion. Ja. Men dock så viktigt. Och det är många gånger som folk frågar mig. Har inte ni haft något avsnitt när ni pratar om? Och eftersom vi är uppe en bra bit över 200 avsnitt så kommer inte jag ihåg. Så då går jag bara in där. Och den enkla funktionen är fantastisk. För då kan jag bara, och sen direkt bara koppla länken och skicka den. Och dessutom får vi tala om då, eller hur, visst är det så att en sån, jag menar, en enkel sida kan fylla sin funktion, det behöver inte vara
ja,
så
men absolut, och det är väl också alltså, ytterligare en anledning till att kanske göra en sån här liten analys av vad faktiskt besökarna gör på sidan för det behöver ju inte vara de svåra tekniska lösningarna som är där som ger utdelning om man säger, utan det kan ju vara bara att man tänker till och tar tillvara på det kunderna efterfrågar om man säger.
För vi hade ju kunnat koppla ihop oss med Facebook och Google och gjort en analys och säga att en person som verkar ha småbarn, då är det de här sex som de får första sidan. En ung person får studentavsnittet medan en liksom så här, den som är prenumeration är på Vi bilägare, han får bilavsnittet.
Ja.
Men då kan man ställa sig frågan, ja, det går att göra, men är det värt att göra och för vem? Liksom?
Ja, precis. Precis. Ja.
Men nu är det ju så här att vi flörtade ju rätt mycket med Jimmy innan vi satte på inspelning, så att vi har ju bett honom, och sen så att våran Emil som då bygger den här sidan har ju bett oss om att så här, jag bygger den men sen får gärna någon ta över. Mm-hmm. Vi har tänkt försöka
Du tänker att Emil ska få göra ett gesällprov.
Nu har vi ju flörtat med dig Jimmy som ska ge lite goda råd på vägen, så det ska bli kul att se var det landar.
Absolut.
Ja, spännande. Får vi följa utveckling på. Ja. Jätteospännande.
Håll utkik. CharlieMattias.se. Och Jimmy, vi som har pratat, ni kommer från webblandskapet.
Ja, stämmer.
Spännande.
Kul.
Ja.
Får man gå in och titta där också?
Ja, det är klart vi ska göra det.
Ja, men absolut.
Så ni finns på
webblandskapet.se.
Ja, snyggt. Ja, men härligt. Men det här varit ju intressant.
Ja,
alltså, det här är ju väldigt, väldigt intressant alltså.
Ja, men det är en stor del av allas vardag, hur man än gör liksom.
Ja,
ja, om man blir glad över att man mer och mer känner att man är man då på, som du uttryckte det, den ljusa sidan, eller den, vad sa du, den framsidan
av internet. Precis.
Så då kan man till största sannolikhet sitta helt lugnt i båten och surfa och sådär. Men man kan också tänka på, om man inte vill ha mejl så kan man gå in och titta på de här cookiesarna, att man kan faktiskt välja, och då kan man ju ändå titta vad det finns för alternativ. Även om man inte tror sig kunna så mycket, så kanske det är begripligt.
Ja, absolut.
Jag inte vill signa upp mig på nyhetsbrev till exempel.
Precis.
Härligt. Jag kan avslutningsvis apropå IT-frågor att en god vän till mig som precis har flyttat har skapat wifi häromdagen. Och då skulle han döpa den till någonting och döpte den till Säpo Spaningsbil 4. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Skrämmer grannarna när de får upp listan där direkt. Ja, härligt. Och för er som lyssnar, tack så mycket för att ni hängde med oss. Vi hörs igen om en vecka, om du inte lyssnar efterhand, för då kommer ett nytt avsnitt nu med en gång.
Ja, absolut.
Så är det. Vink, vink.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.